Tack för det. Det behövs. God morgon. Det är ändå trevligare när människor av kött och blod är medlemmar i en församling och inte bara änglar på ett möte, eller hur? Det är både och, men det är trevligt där. Och det är roligt att se de som har lämnat oss en gång och kommer tillbaka. Det är väldigt bekräftelse på att vi är rätt här. Eller hur, Göran och Maj? Välkomna tillbaka. Kul att se er. Är någon annan som är första gången här? Från Schweiz, eller hur? Tyskland. Välkommen. Ja, ser ni vad jag behärskar tyska, kära? Ja. Hörrni, jag fortsätter det som jag började för några veckor sedan. Jag tittade i Skogakyrkans predikoturer och såg att det som jag började med, det var 3-4 månader tillbaka. Men så är det. Det är väldigt gläst här emellan predikningarna för varenda en av oss. Så jag fortsätter att tala om den heliga ande och jag kommer att fortsätta med det ganska länge. Jag ska gå till, låt mig först bara säga, Runa visste inte kanske vad jag skulle predika om, eller? Du visste det? Du anade, okej. Okay. Jag tänkte på alla sånger som vi sjöng idag. Det är väldigt många. Det enda som jag begärde eller önskade, det var det här som vi sjöng nu. Men det var 3 lovsånger som talar precis om det som jag tänker tala om här. Först sjöng vi den där Kom du heliga ande. Heliga ande kom. Och sen sjöng vi det här andra, vilken härlighet i ditt tempel. Och sen sjöng vi den senaste som vi sjöng, din boning tar du bland oss nu. Jag tänker väldigt mycket på det här temat och det här sanningen och verkligheten. Och jag tror att vi lever i en tid när vi behöver inte bara förnyas teologisk om den sanningen eller sanningar om den heliga ande, utan vi behöver uppleva på nytt på ett väldigt konkret sätt och mycket mer än vi har upplevt senare åren om den heliga ande bor i bland Guds folk, att vi är en boning, vi är ett tempel för den heliga ande. Så varje gång vi kommer så här tillsammans så finns en dynamik som är otroligt stark och som på något sätt har kanske dämpats lite bland oss av olika anledningar. Så låt mig få lägga en liten kort grund här. Läser först Johannes evangeliet och jag kommer att vara väldigt mycket i det kapitlet, kapitel 4 idag, som ni känner till. Jag läser vers 24 bara som ett påstående och som en liten del av den här grunden som jag vill lägga ner här. I sitt samtal med samaritiska kvinnan så säger Jesus till henne, Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det kan pratas väldigt mycket om det här och tolkas på väldigt olika sätt. När pingstvänner läser det här, då tror de att tillbe i anden är att tala i tungor för det mesta. När några andra läser det kanske tolkar de på ett annat sätt. Jag tror att det är så här att i och med att Gud är ande och när han skapade oss till sin avbild så blåste han sin ande i oss. När vi blir födda på nytt genom korsets fullbordade verk, då väcks Guds avbild i oss. Den ande som han blåste in i oss. Det är den anden som Gud, som Jakobs brevet säger i kapitel 4, han trängtar och längtar efter. Missuppfatta inte mig nu, men precis när vi avslutade med tillbedjan och det här så upplevde jag att Herren sa till mig bara kort så här. Jag törstar och längtar, jag törstar efter eran tillbedjan. Och ibland tänker man att Gud törstar inte. Han är alltid nöjd och han är fullkomlig och behöver inte. Men jag tror faktiskt att Gud törstar efter sitt folks tillbedjan. Och den tillbedjan som behagar honom är tillbedjan som föds i den där på nytt födda anden. Det är tillbedjan som han själv egentligen genom sin heliga ande som då kan umgås och ha gemenskap med vår på nytt födda ande. Det är den tillbedjan som Gud törstar och längtar efter. Inte bara tillbedjan som föds i huvudet, utan någonting mycket djupare. Hans ande längtar efter vår ande, och vår ande längtar efter honom och hans ande, som jag ser det i Bibeln. Och att tillbe i sanning, jag ska inte gå in på det väldigt mycket, men skulle bara vilja säga att till exempel när vi ber till Gud och ber för olika bönämnen, så är det väldigt viktigt att vi ber i sanning, för att han svarar inte på böner som inte bedda i sanning. Och jag tar bara ett exempel på det här. När Abraham skulle då be för Sodoma och Gomorra, då står det skrivet att Gud kom ner till honom och han sa så här: jag har hört rapporterna hur illa det är i Sodoma och Gomorra, men jag har hört dessa rapporter, jag har kommit för att se, jag har kommit ner för att se om det är verkligen så. Konstig text, tycker jag. Ser inte Gud från sin himmel hur det är? Vem kunde ge rapporter till Gud om tillståndet i Sodoma och Gomorra? Vem kunde ge rapporterna? Lot som bodde där. Abraham som visste också vad som pågick. Änglarna som har sina uppgifter. Trodde inte Gud på dem? Kom igen. Vet ni vad? Gud är sanningen. Och det är otroligt viktigt när vi ger rapporter till honom om någon annan, eller det vi ber för, att det är i enlighet med hans uppfattning om situationen och inte vår egen uppfattning om situationen. Får jag fråga nu, om ni vågar vara ärliga, hur många av oss har inte bett för en situation, för en annan människa, och så småningom så upptäckte vi att Guds åsikt om den situationen och människan var lite annorlunda än vår uppfattning. Är någon som har bett någon gång så? Bara 4 stycken. Ni andra, ni ber aldrig, så det är därför ni lyfter inte upp handerna. Okej, jag ska inte uppehålla mig här. Jag tänkte bara ge en liten reflektion här. Så, Gud är anden, och den som ber och tillber ska tillbe honom i ande och i sanning. Kapitel 17 i Johannes evangeliet och vers 3 säger att det eviga livet och livet överhuvudtaget består i att lära känna Gud och honom som han har sänt, Jesus Kristus. Så låt mig få bara sätta en liten annan bricka i grunden här. Allt liv som kommer från Gud manifesteras genom relationer. Allt liv som kommer från Gud manifesteras genom relationer. Och nu går jag till Efesierbrevet 2, och då är grunden lagt. Verserna 21 och 22. Det står skrivet så här. Eller verserna 21-23. Det är i honom som hela huset fogas samman i Kristus, så att det byggs upp till ett heligt tempel i Herren. I honom fogas också ni samman till en boning åt Gud i anden. Okej, vänner. Syftet med oss i Skogakyrkan, för att vi är de enda som är sanna. Syftet med oss i den här gemenskapen, och vilken gemenskap som helst, syftet med Guds församling, med Kristi kropp, är att genom relationer med varandra fogas samman i Kristus. Jag ska komma till det, varför det är viktigt att betona i Kristus. Så att när vi kommer samman så här, så är vi en boning åt Gud i anden. Tänk en stund. Gud vill komma med sin andens närvaro varje gång vi samlas på ett sådant sätt så att vi upplever hans verklighet ibland oss. Men kom ihåg det här nu. Det finns ingen annan väg att Gud tar sin boning bland oss än genom den helige ande. Nu är jag redan frestad att sätta det här påståendet i jämförelse med dagens praxis i våra kyrkor. Finns det överhuvudtaget plats för den helige ande i vissa församlingar? Jag har nämnt det här många gånger, men jag ska nämna det en gång till. För många år sedan var jag i en församling, i en kyrka här i Stockholm. Och det var en broder från England som predikade. Och han var pingstpastor. Och det var en vanlig gudstjänst. Det var en mycket omtalad församling på den tiden i hela världen faktiskt. Det var en församling som betydde väldigt mycket för kristenhet för ungefär 30 år sedan eller något sånt. Gudstjänsten gick så som det brukade. Han skulle gå fram och läsa välsignelse. Och när han står vid predikstolen så hör han en liten röst som säger: var är min punkt i ditt program? Och han blev rädd. Han blev rädd därför att han visste att den helige ande talade till honom. Och ni vet, när pingstpastor blir rädd för den helige ande, då är avfälligheten ganska långt kommen. Jag är väldigt trött på sak nu när jag talar. Och jag vågar säga det. Det är lika så om baptisterna blir rädda för vuxnas dop. Då är avfällighet långt kommet. Så hör han den helige ande säga till honom: ge mig 20 sekunder i ditt program. Och jag ska visa dig vad jag kan göra. Han tänkte det sista annons som han ger till församlingen för att han blir avskedad därefter. Det är hans egna ord. Han sa till församlingen: nu ger vi 20 sekunder till den helige ande. Han har knappt slutat säga saken. Så reser sig en totalt förlamad person som blev buren i kyrkan på en bår. Hon bara reser sig upp helt frisk och helad. Från balkongen skriker en person som kom med tumör så här stor. Tumören har ramlat av. Folk blev helade med Guds kraft på 20 sekunder som ingen mänskligt program, inget mänskligt program kunde åstadkomma på 1 miljard år. Så om vi ska vara boning åt Gud, då måste vi lära oss att låta den helige ande styra här ibland oss. Jag ska vara så ärlig nu och säga en sak bara. Jag blir oerhört frustrerad när jag ser hur vi gör vårt program ibland här. Självklart behövs ordning, missuppfatta inte mig. Men om vi spikar vissa gudstjänster 5 månader i förväg och vet exakt hur vi ska göra, då börjar jag undra om vi räknar med den helige ande och hans suveräna herravälde över sin församling. Vad är det vi vill? Nu tänker någon stående, vad är det med dig? Okej, låt mig gå till samaritiska kvinnan och Jesus och deras samtal. Och om vi ser det här, då tror jag att vi kan se någonting som Herren vill säga också till oss här idag. Ni vet storyn. Jesus är törstig. Han kommer och sätter sig vid en brunn. Han börjar ett samtal. Och i vers 7 står det skrivet: då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Och Jesus bad henne ge mig lite dricka. Hans lärjungar hade gått till staden och så vidare. Och reagerar kvinnan och säger: du som är jude, hur kan du be mig om en samaritisk kvinna om vatten? Judarna brukade nämligen inte ha något gemensamt med samariterna att göra. Det som händer här det är att första gången i historien så överträder Gud gränserna bland olika folk. Gud har bestämt sig att bli känd bland hedna folken, inte endast genom Israels vittnesbörd om honom, utan genom att han själv går över gränsen till hedna folken och uppenbarar sig för nationerna, precis som vi sjöng i den sista sången. Nu är anden sänd, det står skrivet i en av verserna som vi sjöng, anden är sänd till nationer, till folken. Så nu är den helige ande, och inte Israels folk, som genom församlingen ska måla Gud verklig för nationerna. En gräns har överskridits. Och fienden idag, tänk på vad som sker idag i vår värld. Vi har aldrig levt i en sån där, vad ska jag säga, att folk överskrider andra ländernas gränser och blandas och mixas överallt. Så fienden vill använda det här till kaos. Gud vill använda det till ett vittnesbörd om sin mångfaldiga rikedom. Är det inte underbart att vi är afrikanare? Tyvärr kom inte så många idag. Och de som kom, de är någonstans ute med sina barn. Och sitter bara två här, blandade bröder, framme. Men är det inte underbart att vi är så blandade i församlingen nu? Visst är det underbart? Gud har möjlighet, Syrien och alla möjliga folk. Gud har möjlighet att manifestera, att vända det som fienden vill använda till kaos. Gud har möjlighet att vända det till ett vittnesbörd om sig själv. Underbart. Så, en gräns är överskriden. Eller skriden, ja, överskriden. Och ni som är Etel, är du här Etel? Där är Etel, ja. Ni som är lite äldre och har varit med i denna församling för 50 år sedan. Hur många afrikanare fanns på den tiden i församlingen? Noll. Ungefär. Nu är det underbart, eller hur? Men är det bara underbart? Okej, ta det lugnt. En gräns överskriden och det finns möjlighet att uppleva olika kulturernas uttryck av Gud. Men det är inte alltid så lätt, kära någon. Det är inte alltid lätt när afrikanerna sjunger en kör här 72 gånger. Och vi andra sitter och tycker att 3 gånger räcker. Det är inte lätt när en annan kultur, när Gud i en annan kulturs förpackning bryter igenom och överskrider en gräns. Då kommer någonting annat igång. Är det okej att jag är ärlig? Eller vill ni att jag ska predika en bibelskola, predikan som kliar lite i huvudet så går ni ut hem? Förresten, vet ni vad? Det är inte något annat, det är mitt ansvar att tala det som jag tror att församlingen behöver. Okej. När vi överskrider de här gränser, det är bara ett litet steg in i något som Gud vill. Men det hjälper inte med lite mera kryddad mat och någon middag med afrikanerna då och då. Och det hjälper inte att vi ibland tolererar varandras uttryck av Gud. Det måste något till mer. Okej, låt oss se vad som kommer i samtalet mellan Jesus och samaritiska kvinnan. Hon är för chockad över att han överskrider en gräns. Och så ser hon, Jesus svarar till henne. Om du kände vers 10, jag läser från vers 10 till 13. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig om att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Men herre, du har ju varken rep eller kruka, sa hon. Och brunnen är djup. Varifrån ska du få levande vatten? Du är väl inte större än vår förfader Jakob som gav oss den här brunnen. Och som han själv och hans söner och boskap drack av. Här kommer den första konflikten mellan när det bara kulturella gränsen överskrids. Det bör komma till en konflikt. Vad kommer ni nu med något nytt till oss? Det är vi som vet vad kristenheten är här i Sverige. Det är vi som har predikat evangeliet för er. Och nu kommer ni och vill säga till oss att det finns något mer. Vilken kruka ska ni använda för att hämta det där bättre vatten som ni påstår att det finns? Det pågår just nu i landet en bönekampanj där bröderna och systrarna, eller mest bröderna från Tanzania och andra länder, tack och lov, de är manade av Gud att komma till Sverige och be för Sverige. Jag har hört väldigt många olika kommentarer. Okej, låt mig få säga, vänner. När Jesus började tala om något mer än han bara att umgås, om levande vatten, då började det bli oroligt i andevärlden, om jag uttrycker så. Därför att nu börjar han gå lite längre bort än att bara överskrida en gräns. Är ni med mig? Okej, vänner. Vi har överskridit en gräns, men Gud stannar inte där. Det är inte frågan att vi ska sjunga 2 afrikanska sånger och 3 och sen några på svensk sätt. Och någon gång ska det bli vilt och någon gång ska bli något annat. Det är frågan om att röra vid den levande vattens källa. Okej, låt mig gå vidare. I vers 14 ser Jesus vidare så här. Han säger, men den... Jesus svarade, vers 13, förlåt. Den som dricker av det här vattnet blir snart törstig igen. Egentligen skulle jag kommentera det här också. Okej, låt mig vara här nu som jag förstår saken. Vi kommer varje söndag till Skogakyrkan. Och det är en källa till levande vatten, borde det vara. Och det är väldigt många som kommer till andra källor av vatten i detta land. Får jag fråga ärligt? Har vi gått hem efter varje gudstjänst med släkt törst? Eller går vi ofta hem törstiga, även att vi har varit vid källan? Jag går hem väldigt ofta törstig. För att ett program, oberoende hur mycket den är färgad med någon annans kulturs färg, ett program har ingen förmåga att släcka törsten som människans ande bär inom sig. Hur länge orkar vi söndag efter söndag gå hem och vara törstiga? Hur länge orkar vi? Jag har varit frälst i 44 år. Jag minns kanske något möte under mina 44 år där jag gick hem och visste att jag drack levande vatten. Resten är bara något som skrapar på ytan. Och man går hem törstig och undrar, finns det en större verklighet än detta? Och låt mig få bara säga, Guds andes verklighet kan aldrig härmas på ett sätt så det tillfredsställer. Oberoende vilka karismatiska uttryck det är, oberoende hur mycket folk skriker, gapar, dansar och hoppar. Allt detta hjälper ingenting om den helige ande är inte med. Och vi på något sätt, vi har kommit till en punkt i Sverige där vi nöjer oss med att smaka lite på ljummet vatten. Och sen går vi hem. Nu går jag. Nu, gode Gud. Blir jag avskedad efter predikan så bjuder jag på det. Nu ska ni inte missuppfatta mig. Det här kanske står, du skulle inte behövt säga det. Ni vet kyrkan i Laodicea. Det står skrivet att Gud säger till dem, du är varken ljum eller kall. Eller jag menar varm eller kall. Om du åtminstone var varm eller kall så skulle du behaga mig mer. Men du är ljum. Dag, jag har frågat dig en gång. Varför är vatten i Skogakyrkan så ljum? Varje gång jag vill ha kallt vatten i Skogakyrkan så behöver jag vänta 3 minuter tills den är kall. Varje gång jag vill vrida på röda knappen så är det 3 minuter innan den är varm. Tack för mig. Hej då. Jag är inte sån som tolkar saker väldigt fort. Och jag säger inte det är något tecken. Men jag bara undrar ibland. Behöver vi borra lite djupare för att komma till riktigt kallt vatten? Behöver vi en bättre vattenberedare för att komma lite snabbare till varmt vatten? Vi får diskutera det på styrelsemöte. Okej, okay. Jag går vidare nu. Och i vers 13 så säger Jesus, om du bara visste Guds gåva och vem som pratar med dig. Jesus börjar reta samaritiska kvinnan. Han retar henne genom att säga, lyssna, du har din förfader Jakob. Du går dag efter dag till denna källa och du är törstig, omåttligt törstig, och ingenting har tillfredsställt din törst. Men jag har något att ge dig. Okej. Ser jag något nytt, älskade syskon, nu om jag ser, vänner, det finns något mer än det som vi upplever här varje söndag. Det finns något mer. Jag träffade här för 2 månader sedan, vigde ett underbart par av våra underbaraste vänner som vi har, en av de underbaraste. Och på det bröllopet i Stockholm där så kom några män och kvinnor som är i 50-årsåldern. Och de säger till mig, Stojan, minns du när du bad för oss och vi blev andedöpta? Nej, jag minns inte. Jag minns något möte, någon ungdomssamling, när man behövde inte hoppa på folk och massera dem i halvtimme för att de ska ropa något i tungor. Utan de bara kom och bara bad och Guds ande bara kom och de började tala i tungor och blev andedöpta. Vet ni vad som retar mig? Det retar mig att det var så länge sedan jag har varit med om det. Det retar mig. Därför att jag vet att det finns något mer. Så säger Herren till henne då när han retar henne. Han säger i vers 14 vidare. Han säger så här. Till 14. Men den som dricker av det vattnet jag ger, han blir aldrig i evighet törstig igen. För mitt vatten blir en källa inom honom som purlar. Porlar, det har aldrig sett det som väller fram, vet jag. Och ger evigt liv. Och nu när Jesus påstår att han har ett vatten som evigt tillfredsställer törst. Då säger kvinnan plötsligt. Hon ger gensvar. Och hon säger så här. Herre, sa kvinnan, ge mig det här vattnet. Så att jag aldrig mer blir törstig. Och så att jag slipper gå till Skogakyrkan varje söndag och kommer hem törstig lika mycket som jag var när jag kom dit. Till och med hon visste om oss. Vad är det hon säger? Okej, vänner, får jag bara fråga så här. Jag tror inte det här är något överdrift som jag gör nu. Jag tror inte det här är Stojans serbiska mentalitet. Jag tror att det här är Guds ord. Och jag tror att det här är det Gud vill. Är vi tillräckligt rätade i Skogakyrkan och bland Guds folk överhuvudtaget? Rätas vi tillräckligt av den helige andes erbjudan och verklighet att det finns något mer? Rätas vi tillräckligt så att vi säger, Herre, ge oss något mer? Eller är vi tillfredsställda med söndag efter söndag efter söndag utan att se någon frälst, någon helad, någon rest från de döda, någon förnyad? Är vi nöjda med det? Men vågar vi, kan vi säga, kan vi be till Gud åtminstone tillsammans och säga, Herre, ge oss nåd att ta det där rätandet på allvar så att vi ser, ge oss det där levande vatten så att vi går inte söndag efter söndag otillfredsställda. Det är klart att man kan alltid säga, men det sker fina saker, det sker, ingen förnekar detta. Men detta som sker är inte kanske en promille av det som Gud kan göra och vill göra. Och ve oss om vi tillfredsställer oss. Men när anden kommer lite och rör lite och vi vågar inte stanna och säga till honom, kör nu med oss var du vill. Ta oss var du vill. Men det finns problem där. När hon säger ja till Jesu utmaning, då kommer något mycket intressant. Lyssna, när hon säger ge mig det där vatten så jag slipper komma hit. Lyssna vad Jesus säger mitt i det här samtalet. Han säger till henne, gå och hämta din man. Och i hela världen. Vad ska du med min man nu när vi pratar om sån andlig skeende? Varför nämner du din man eller min man? Vet ni vad som sker nu? Efter att hon har svarat ja på utmaningen. Då först kommer den helige ande med den profetiska dimensionen. För att det här som Jesus gör nu, detta är profetiskt. Nu talar jag så öppet som jag begriper mig på och som jag kan. Det finns mängder av kristna som har suttit i kyrkor i 40-50 år som är livrädda för den profetiska dimensionen. Man är livrädd att den heliga ande ska avslöja min gammal synd eller något. Som att den heliga ande har inget annat att göra än att avslöja gamla synder. Han är inte sänd för att göra bara det. Han är sänd för att komma med liv till oss. Men när han kommer och ser gå och hämta din man, det är så mycket mer än att han bara blandar sig i hennes familjeliv. Han kommer med en dimension som ser med andra ord så här. Om du verkligen vill ha levande vatten, då måste du släppa in den profetiska dimensionen som finns i min ande. Pratar jag kinesiska eller svenska fortfarande? Vänner, låt mig få säga. När jag frågar det, jag försöker inte spela teater här. Jag bara frågar det därför att om det går över huvuden så må det gå över huvuden. Bara det går inte över hjärtan. När Guds ande får ett ja från oss, då är det inte längre vi som bestämmer schemat. Och för detta behövs de människor som förstår vad den helige, vem helige ande är och på vilket sätt han verkar. Då fortsätter han och säger, då säger hon till honom, lyssna nu, hon reagerar på det. Då säger han, hon till honom, jag har ingen man, sa kvinnan. Okej, missade Jesus i det profetiska, han gissade liksom, va? Nej, han är så mitt på. Hon säger, jag har ingen man. Du har rätt när du säger att du inte har någon man, sa Jesus. Du har haft 5 män och den du har nu är inte din man. Där höll du dig till sanningen. Det här är inte tolkning. Det här är min reflektion kring texten. Jesus adresserar kvinnan med ett profetiskt ord och det ordet går mitt i prick i hennes situation. Hon umgås med en man, men det är inte hennes man. 5 stycken har hon haft och skilt sig ifrån. Ni som har läst min bok om Bruden gör sig redo, där talar jag om detta. Jag tror att samaritiska kvinnan är bild på den hedna församling. Vi har umgåtts med olika teologiska system, väldigt många av oss här. Några av oss har varit lutheraner, några av oss har varit baptister, några av oss har varit pingstvänner, några av oss har varit tronsvänner. Ingen av dessa rörelser är brudens rätta man. Ingen. Det var en predikant i detta land som för många år sedan sa att varje samfundsväsende är andlig horeri. Okej. Ingen av dessa samfund, även att Gud vare tack för vad de har gjort, så missuppfatta inte mig. Men ingen av de system duger till att vara Guds boning i sin fullhet. Och det är därför deras namn ska aldrig stå i våra hjärtats ringar. Det enda namnet som ska stå i den ringen, det är Jesus Kristus och ingen annan. Om jag är brud till Kristus, då kan inte jag vara gift med ett system. Och vägledarna som binder människor till sina sammanhang, i det mått att de är inte lojala helt och hållet till Kristus, utan de är mer lojala till ett system. Vad är det då som inte är hennes man i dagens situation? I dagens situation har vi en mängd av kristna som är inte gifta med någon man, tack och lov, i den bemärkelse som jag nämnt. Men de är så vilsna och de vet inte var de tillhör. Och tusentals människor säger, jag skulle vilja tillhöra en församling, men jag vågar inte därför att jag har blivit så misshandlad av en annan församling där jag var. Du ska inte tillhöra någon annan församling. Du ska tillhöra Jesus. Sen ska du ha relationer någonstans som är djupa, där du och jag är villiga att bygga en boning åt Gud i den helige ande och inte i matrikens kraft. Varför säger ingen amen på det här? Du är betalt av mig att säga det, så du ska inte... Lyssna på mig, vänner. Vi måste bygga boning åt Gud i något mer än att ditt namn står på Skogarkyrkans matrikel. Du och jag måste bygga relationer med hjärtan, med vår ande, på nyttfödd ande, för att Gud ska säga, det här är min boning som jag vill komma till. Allt annat duger inte. Det duger inte att någon kommer en gång på 3 månader och står i lovsångsteamet. Det duger inte! Annars kan vi beställa Vi kan beställa lovsångsteam. Vi behöver folk som är överlåtna till Gud och till varandra, som vill bygga en boning och Gud här. Jag behöver inte någon skicklighet för att komma och spela en gång på 3 månader. Gud vill hellre ha villiga än skickliga. Okej. Han säger vidare till henne, när hon då är berörd nu, så säger hon till honom, Herre, sa kvinnan i vers 19, jag ser att du är en profet. Hon erkänner det profetiska. Hon är konfronterad med det profetiska. Hon kan inte någonstans, därför att hon är... Jesus har kört henne i en hörn, så att säga, i ett hörn. Men lyssna nu vad hon säger. Hon erkänner det profetiska och så säger hon vidare. Våra förfäder har tillbett på det här berget, men ni ser att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Sista försök att smyga ut. Ni vet, när Guds ande konfronterar oss, då vill köttet finna ännu en utväg. Och då återgår hon till stilen på vilket vi ska tillbe. Då återgår hon till, är det här berget, det här systemet som vi har hela våra liv tillbett på? Eller är det era nya system som gäller? Jesus säger, strunt samma vilket berg. Får jag fråga bara, finns det utrymme i våra hjärtan, individuellt och som gemenskap, att när vi konfronteras med det profetiska, att vi slutar med kommentarer som försöker dra oss ut ur ansvar att möta den levande guden? När ska vi sluta komma med små argument och säga, ja men det är bra så här också? Det är inte bra så länge vi inte möter Gud ansikte mot ansikte. Det hjälper inte att återkalla min gamla fina tradition. Det hjälper inte att jag säger, jo, hur fint vi hade i den församlingen där jag var tidigare. Det hjälper ingenting, det är struntprat. När Guds ande kommer med det profetiska, då finns ingen utväg. Då finns det bara 2 saker. Antingen kapitulation eller uppror mot Guds röst. Inget tredje. Okej, hon börjar igen med det där med tradition och sen går vi vidare. Och då säger Jesus till henne, hör du kvinna, spelar ingen roll vilket berg.
Var är ditt hjärta? Fadern vill ha tillbedjare i ande och i sanning. Och nu kommer det absolut sista försök att hon ska smyga. Då säger hon så här. Jesus säger till henne, ni tillber vad ni inte vet. Vi åtminstone tillber vad vi vet om. Så han har någon argument för det här systemet som judarna hade. Men han har inte kommit för att hålla judiska systemet vid liv. Han har kommit att göra något helt nytt. Ett nytt förbund. Och då ser hon till honom så här. När han ser det här att Gud är ande och de som tillber honom ska tillbe honom i ande och i sanning. Då ser kvinnan, och det här är sista försök att smyga. Jag vet att Messias ska komma. Han som ska kallas Kristus. Och när han kommer ska han förklara allt för oss. Typiskt. Typiskt. Vet ni vad hon försöker? Jo, Jesus, jag vet. Det kommer en Messias. Vem sa samma ord till Jesus? Marta. I Johannes 11. När hon säger, Herre, om du var här så skulle inte min bror dö. Då säger Marta, jag vet att han kommer att uppstå. Hon skjuter det på framtiden. Okej. Okay. Hör mig nu vad jag säger. Det här är kanske det viktigaste som jag säger idag. När kunskapen som jag har, även den fromma kunskapen, sätter sig mot uppenbarelse av den helige andens profetiska verk, då är det inget annat än humanistisk kristendom. En kristendom som vet allt men saknar kraft till att något ska ske. Nu kommer jag till något allvarligt. För 2-3 månader sedan var jag i Sigtuna på ett bönemöte. Vi var kanske 17-18 stycken. Och det var en broder som brukade bo i Sverige. Men han har flyttat till Jerusalem och är del av en förbönsgrupp där i Jerusalem. Han är gift, tror jag, med en svensk kvinna. Spelar ingen roll. Han sa så här. Vi ber mycket för Sverige. Och då sa han. Herren har visat oss där när vi ber för Sverige. Att det finns städer och platser i Sverige. Som är källor. Men de är täppta. Och när han sa det ordet täppta. Så här. Snabbt kommer till mig. Humanistiskt kristendom. Minns ni Isak, vad han gjorde när han hittade sin pappas källor, Abrahams källor, som filisterna täckte med stenar och allt? Det var ganska tjock med stenar över dessa källor. För att vatten ska börja rinna igen, Abrahams källors vatten, så måste dessa stenar flyttas på. Jag vågar stå här inför Gud, den levande, och säga vad jag ser. Kristenheten i detta land, frikyrklig kristenhet. Många kyrkor har låtit humanistisk kristendom täcka den helige andes levande vattenskälla. Och om vi i denna kristendom, i dessa tider nu, om vi vill på nytt smaka på den levande vatten av den helige ande, då måste vi våga ta itu med det humanistiska kristenhet som vi har låtit smyga in i våra församlingar. Det räcker inte med bibelskoleelever som har allt i huvudet. Det räcker inte med pastorer som är födda till någon som har varit Guds mode. Man ärver inte smörjelse idag. Det har i Gamla testamentet. Det räcker inte med kunskap. Det räcker inte att snacka om korset. Det som räcker, det är att korsets kraft drabbar oss allihopa. Det är det som räcker. Och det finns ingen annan utväg. Och detta behöver sägas i detta land. Det är det humanistiska kristendom som ligger som en tjock geggamoja över det levande vattens källor i vårt land. Någon behöver börja gräva
och kasta bort den humanistiska kristendomen om den levande vatten ska börja flyta igen. Låt mig få avsluta nu med två texter i Apostlagärningarna 1. Bara att se att det är inte så lätt som sagt. Det är inte så lätt som sagt. Och Jesus visste det med sina lärjungar också. I Apostlagärningarna 1, verserna 4-5, så säger han till sina lärjungar så här. Vid en av dessa tillfällen när han var med dem efter uppståndelse, han säger till dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat och som ni har hört mig tala om. Johannes döpte er i vatten, men om några få dagar ska ni bli döpta i den helige ande. Lyssna, det liknar samtalet med samaritiska kvinnan. Jesus utmanar sina lärjungar och säger till dem så här: hör mig nu. Jag har dött på korset, jag har uppstått från de döda, men det finns något mer. Ni ska vänta på det som Fadern har lovat och som jag har talat om. Att den helige ande kommer över er. Lyssna på deras reaktion. Då säger de till honom: Herre, är det nu du ska återupprätta Israel som kungariket? Godhet tid. Hör ni. De är inte mycket annorlunda än vi idag. Eller vi är inte mycket annorlunda än dem. Jesus talar om ett nytt genombrott av sitt rike. De säger: Jesus, hur är det med programmet? Hör du Jesus? Är det på programmet nu att du ska upprätta riket? Då säger Jesus: släng ert program. Det är inte ert att veta. Nu är det dags, det som Fadern har bestämt. Och Fadern har bestämt att den helige ande ska komma. Inte för att ni ska få riket, ni vill bara regera. Utan helige ande ska komma för att ni ska bli klädda i kraft. För att kunna betjäna denna förlorade mänsklighet. Det är därför ni behöver kraft och inte att sitta i era pyramidkonstellationer och snacka om Guds rike där kraften inte finns. Hur många av er, säger Jesus, är beredda att stå kvar här tills anden kommer? Hur många av oss i Skogakyrkan är beredda att komma på ett bönemöte som är mer än en timme? Hur många av oss är beredda att säga: Gud, vi går inte härifrån innan du möter oss igen? Det är underbart att ta onsdagsbönemöte från 9-10. Och när vi reser oss upp klockan 10 så kanske vill anden komma just då. Babblar jag? Är jag oschysst? Är jag obarmhärtig? Är jag överhelig? Den sista som är överhelig, det är han som talar här. Gud känner mig bättre än ni alla känner mig. Om någon behöver en timme mer bönemöte, det är jag. Och det är kanske därför vi behöver varandra. Därför är det mycket lättare att titta på Djokovic när han spelar 5 timmars match än att be 5 timmar. Självklart är det lättare. Därför där är ingen kamp. Där sitter till och med djävulen bredvid mig och tittar och applåderar. Okej, jag avslutar och läser verserna 7-8. Han säger så här: det är inte er sak att veta när riket ska upprättas. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna för mig i Samarien överallt. Sista texten, Johannes 7. Lövhyd och högtidens fest. Vet ni att vi lever i en tid då lövhyd och högtiden ska uppfyllas i historien? Vet ni att lövhyd och högtiden är 1000-årsriket som ska komma till jorden, där alla vapen ska smidas till plogar och allt annat? Förstår vi att vi står inför det största genombrottet av Guds rike i historien? När
ceremonin började. Jesus gick inte med sina bröder. De provocerade honom och säger: om du är verkligen Messias, gå och fixa lite under så att folk tror på dig. Men Jesus följer bara faderns agenda och program. I vers 37 till 39 så säger Jesus så här. På sista dagen. Konstigt, Jesus. Varför kommer du inte första dagen, Jesus? På sista dagen, som var lövhyddefestens höjdpunkt, stod Jesus upp och ropade: om någon är törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram, så som det står skrivet. Med detta menade han anden som de som trodde på honom skulle få. Men anden hade inte kommit in eftersom Jesus ännu inte hade förhärligats. Får jag fråga då? Är någon törstig? Är vi törstiga? Och låt mig få se bara. Kanske slår mot mig själv. Det hjälper inte att komma fram. Ibland hjälper det, men inte alltid. Det som hjälper, det är att drabbas av en sån vattenbrist, av en sån törst, så att man går genom hela öken, även om det är Fata Morgana, och man ser vattnet. Den som inte ger upp, han kommer att komma till källan. Och då säger Jesus att den som kommer till honom och dricker det vatten, så ska levande vatten komma ur hans innersta. Sista som han sa, det var, han sa det om anden, för att anden har ännu inte blivit utgjuten, för att Jesus har ännu inte blivit förhärligad. Nu ännu en gång, en liten kommentar innan jag sätter mig. Om vi vill se den helige andens utgjutelse över vårt liv individuellt och över oss som församling, låt oss se till att i våra gudstjänster förhärliga Jesus. Så uthärdigt, så brinnande att upphöja honom. Så ivriga att besjunga och berätta om hans mäktiga gärningar och om detta kors, så att han säger: nu orkar inte jag mer stå emot deras längtan. Nu måste jag utgjuta av min ande över dem. Då måste vi underordna allt den helige andens herravälde. Från första sekunden här till den sista sekunden här. Och också så i våra egna liv. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Tackar dig för att du ser allt som finns i oss. Du ser allt som finns i mig. Och Herre, jag vill bara tala ut det här. Inte för din skull. Inte ens för min skull. Utan för mina syskons skull. Jag försöker inte gömma min syndighet, min bedrövlighet, min oförmåga att göra 1% av vad jag har talat nu. Herre, det vet du. Jag ber om nåd över mig själv, mitt liv, över oss alla. Herre, vi törstar, men skapa en djupare törst i oss. Dra oss till din källa. Prisar och lovar och tackar dig. I Jesu underbara namn. Amen.